fader i himlen. Herre, vi vill bara tacka dig för att du är med oss i alla stunder vi har i detta liv, Herre. Vi tackar dig för att du är med i alla möjliga frågeställningar, Herre. Och vi ser hur utvecklingen i vårt land och över världen liksom verkligen accelererar och forsar på, Herre, mot ett mål som ja, de flesta av oss inte vill känna till. Men lika fullt är det så. Då jorden ska bli en enda nation styrd av en enda ledare, Herre. De har alla glömt bort att det är du som är räddningen, Herre. Det är du som har ordnat så att det finns ett liv att komma till även när allt går under här. Och Herre, vi vill bara förklara för dig vår kärlek för det offer du har gjort för oss. Och vi vill bara förklara för dig den tacksamhet vi har i vårt hjärta, Herre. Att du faktiskt gick hela vägen. I dessa stunder så vet vi att både arbetstillfällen försvinner, Herre. Och stora förändringar kommer att ske. Vi vet inte alls vad vi ska leva av alla gånger framöver. Men då tackar jag dig, Herre, att du är försörjaren. Hittills har du försörjt oss på ett sätt som vi känner till. Men när de vägarna stryps, Herre, så kommer du att försörja oss på andra sätt. Så hjälp oss, Herre, att vara öppen för hur du tänker ta hand om dina barn, Herre Jesus. Jag vill be dig att du är med i ordet, att du är med här ikväll. Och jag tackar dig att trots denna halka så är det några som har besegrat hindren och kommit, Herre. Jag vill tacka dig, Herre, för sönsgruppen. Jag vill tacka dig, Herre, för att vi håller ut. Och jag tackar dig för det uppdrag vi har, Jesus. Så hjälp oss, Herre, och välsigna oss. Och låt ditt namn, Herre, få stå över allting annat i våra liv och det vi går ut med, Herre Jesus. Ta hand om denna kväll och heliga ande, du är så välkommen hos oss. Och jag vill be, Herre, att du ska smörja ordet som jag har fått att förmedla. Att öronen och hjärtan ska bli smorda av din ande, Herre. Så att både avsändare och mottagare är inställd på samma frekvens, Jesus. Hjälp oss, Herre. Du som är den som har skapat hela universum. Du som vet exakt vilken minut som klockan är slagen. Du som vet vad tiden är slagen. Du som kommer för att rädda hem allt ditt folk över hela jorden. Förlåt oss, Herre, att vi ibland fruktar och tvivlar. Förlåt oss, Herre Jesus, för att vi inte alla gånger tror på dig, utan fruktan tar över handen och vi börjar fundera med oro. Trots att du har sagt att vi ska inte oroa oss. Vi ska inte låta oss skrämmas, Herre. Hjälp oss, Herre, att få lita på dig så långt det är oss möjligt. I Jesu Kristi namn. Amen. Amen. Ja, kära bröder och systrar. Jag fick ett ord. Vad håller jag? När vi blev rädd. Jag sa så här till en man tidigare under ett telefonsamtal den här veckan. Vi satt och diskuterade, med själv en kristen ledare han. Så vi satt och diskuterade liksom hur utvecklingen var. Och att det såg väldigt illa ut. Och jag fick påminna han och han påminner mig om att men det är Kristus vi ska hålla oss till. Allt det här andra betyder ju ingenting. Och därvidlag var vi överens. Men sen funderar han på, men varför blir det, varför verkar tron tunnas ut och vart tar kraften vägen och allt? Finns det något svar på det? Ja, så menar jag på, det finns egentligen inte. Men jag vet att världens krafter och makter, de försöker locka och slita i oss och förleda oss och börja på att lita på någonting annat. Och vi har högvis med ingångar vid det här laget för att vi har växt upp en sån kultur helt enkelt. Så vi är ett lätt folk. Svenskarna är ett lätt folk att förleda. Och, men det finns en räddning i det. Och den person som fäster hela sin identitet, hela sitt bygge av vilken jag är som människa, kring Kristus kors och hans gärning, de kan helt enkelt inte längre förledas eller bedras. Det är den vägen som den onde alltid går på många olika sätt. Vad han än lockar med, vad han försöker med, så är det allt det där det faller i. Det är någonting som jag skulle vilja uppmana oss alla kristna att har du problem med din identitet? Vet du inte liksom om du är trygg? Vet du inte om du duger? Ja, men gå till korset. Inte till psykologen. Gå till korset, för där får du upptäcka. Bara du lägger ner dina egna tankar, din egen fruktan och allting. Det måste man ju faktiskt göra. Så får man upptäcka att ja, men det är bra som det är. Jag behöver inte gå den andra vägen för att känna mig lite värdefullare. Om Gud själv har dött för mig så är det mitt värde. Och vad ska kunna vara större än det? Ingenting. Ingenting. Sen, det är när det gäller vårt värde. Och när det gäller vår frälsning. Där ligger också många, många, många fler kristna. I Guds vågskål, så att säga, alltså i hamn. Vi tittar väldigt mycket liksom på så här är pingstvänner, så här är EFS-erna, så där är korskyrkan, så där är de här och där. Ja, vi har olika teologiska åskådningar, men så länge läraren är centrerad kring Kristus så har man ändå det viktiga kvar. Man har räddningen kvar. Och jag menar, vi som är kristna, vi behöver inte bråka om teologi. Vi är inga religiösa individer. De är religiösa man gör det. Men inte de som är andligt kristna och tror på Jesus. För vi är alltså bröder och systrar till Jesus allihop. Och vi har en och gemensam fader. Det finns bara en Gud. Påven, han är inte fadern. Det står i Guds ord till exempel att ingenting ska kallas fadern än Gud. Och så har vi en kar i Rom då som gör det. Det är inte korrekt. Men vi har en far. Och det är samma far. Vi som sitter här, vi har samma far allihop. Vi är alltså syskon. Kommer det några kinesiska kristna så är de också våra syskon. Vi förstår säkert inte deras kultur. Vi förstår inte hur de vill tolka Bibeln. Vi förstår inte varför de äter med pinnar och så vidare. Men de är fortfarande våra syskon. Och det måste vi förstå. Det finns bara en helig ande. Och denna ande har vi alla fått dricka utav. Den heliga ande som Jesus Kristus sände efter sin korsfästelse. Jag nämnde det förra veckan om att förutsättningen för att den heliga ande skulle kunna komma ner, det var att Jesus först dog och kom in i himlen. För det är Jesus som sände den heliga ande. Så han måste ju dit då. Och då såg vi att det skedde så då. Vad det gäller oss människor så kan vi byggas upp och brytas ner på många olika sätt. Om man tänker så här att situationen i vårt land kanske är väldigt svår. Det kommer Gud att rädda några folk? Ja, absolut. Det kommer han att göra. Han överger ingen som vill vara med honom. Men liksom om övermakten blir så stor så vi blir bedragna allihop, vad händer då? Ja, då blir det ju så. Men frågan är om Gud tillåter det. Och vad vill Gud ha för folk i sista tiderna för att rädda själarna? Det är ju en viktig fråga. Det är mycket viktigare än hur det blir med inlandsisarna och miljön. Liksom, vart hamnar människans själ efter döden? Mycket, mycket viktigare. Så om vi sätter in allt kunnande, alla våra resurser, allt vetande på det som man tror ska rädda planeten, så är vi redan där förledda. För Herren Gud har själv sagt att jorden ska slitas ut som en fläckad klädnad. Det kommer att bli så helt enkelt. För att människan utvecklas, vi blir fler och fler på den här jorden. Den klarar inte av att försörja. Det brukar sluta i ett jättekrig. Och så får man starta om. Jag tror inte det kommer att ske så den här gången. Jag tror att Gud hämtar hem sitt folk. Och jag tror att det sker innan. Alltså pretrib då. Om man vill kalla mig det. Men jag är det mer och mer av övertygelse då. Nu är det inte så liksom att det är någon konstig idé jag har. Utan pre eller mid eller ja, efter. Det finns så många olika tolkningar. Den frågan har jag brottats med i, ja, sen 1989, ungefär 1990. Och reservationslöst studerade allt material jag kunde få tag på i de här tre huvudtolkningarna. Så under ett tid så kallade jag mig för dynamisk tribb. Allt eftersom kunskapen och insikten växte hos mig så kunde jag tillät mig att ändra uppfattning om hur det sker. Jag sökte aldrig för att hitta fel i andra tolkningar. Jag sökte efter det som var den rätta tolkningen och vad kan jag ha fel i. Och då brukar Gud väl signa så att man hittar rätt. Och så, den tryggheten känner jag nu. Jag har utvärderat alla tre grejerna och jag kan gott och väl säga liksom att det finns, kristenheten är ju uppdelad i tre läger i det här och alla har en bibelstöd och det kan man liksom inte göra så mycket åt, det, så är det ju bara, men vi behöver inte kriga mot varandra på det. Vi har nämligen samma far, och har vi samma far då ska vi kunna ha brödra och syskonkärlek mellan varandra. Dock så kan det ju hända så att ett land förfaller så hårt så att Gud vänder med ryggen. Det har hänt i historien många gånger och Israel har vi väl mest exempel på. Men det finns ju andra länder också, men Israel pratar ju Bibeln mest om. Och jag tänker ta en liten sån här händelse då den ynkligaste av alla tänkbara människor fick vara med och göra den allra största räddningen. Och då tänker jag prata om en del i historien då Israels folk tillbad Baal, Baalsgudarna. Och ni som har följt med, ni vet att Baalsdyrkan idag är detsamma som att man dyrkar det skapade. Man dyrkar inte skaparen. Och Aserorna, eller Asherorna kan det kallas också. Då. Vilket då på den tiden var någon sorts fruktbarhetsgudinna som har genom olika okulta religioner utvecklats till en konkurrent till Gud. Det var en fruktbarhetsgudinna av feminint kön. De heter Asherorna. Hade sina egna profeter och lärare på den tiden. Idag så har den kulten övergått i moderson, kan man säga, syndromet. Maria, Jesus. Det finns bilder ur grekisk och egyptisk, tror jag det är. Ja, lite där, liksom om sådana här gamla statyer som har precis den bild som man kan se då, till exempel i katolska kyrkan. Och tyvärr är det så att det är ingen som kan förringa det stora som Maria fick vara med om. Det var, hon var ju en människa som var, fick stor nåd. Hon är ingen gudinna däremot. Och det är fadern och Jesus som ska dyrkas. Inte Maria. Hon var ett redskap i Guds hand. Så välsignat, ja. Men att göra det så att man ska tillbe, vi säger som en radbandet, då har du ju mittersta rosen i radbandet, det är ju symboler för Maria då. Det ställer dem i centrum på allt sätt då. Så att visst, mycket, det är inte bra det där. När vi börjar så, ett land, då kommer också plågorna och lidandena. Och så länge vi kan ha egen kraft och egna metoder och egna arméer och egna sjukhus och allt möjligt, så kommer vi kunna bemästra lidanden och prövningarna eftersom. Och det har ju gjorts i västvärlden då. Vi ersätter det att Gud har vänt oss ryggen med egna prestationer och egen kunskap. Kunskapen på gott och ont, i det fallet är ont. Och det går ju bara till en viss gräns, så kraschar det. Så var det också i Israels tid här. De hade alltså, efter att de hade förts ut ur Egypten, så hade Gud då räddat dem från förtryckarna. De hade fått ett land, de hade blivit ett folk, de hade blivit befriade och upprättade. Och det enda Gud ville var att lyssna på mig. Det var allt. Och eftersom folk har så stort behov av att lyssna, det gjorde man ju, så valde de oftast att lyssna på någon annan. Guds utvalda folk gjorde så. Så vi ska, och det är hans utvalda folk. Han vet nog vad han gör. Vem som vill baka en fantastisk god limpa väljer de sämsta ingredienserna. Nej, när Gud ska baka ihop ett verk så väljer han de bästa ingredienserna. Och därför så vart Israels folk hans utvalda folk. Tänk på det ni som tycker illa om Israel. I varje fall. På den tiden som jag ska berätta om här. Det bodde alltså Israel i hålor i bergen. Som de hade sprängt ut. För att midjaniterna och rövarfolken kom och utarmade sakta men säkert Israels folk. Så fort skördarna var färdig så dök rövargängen upp. Ett folk, nytt folkslag som tog deras tillgångar, deras mat och så vidare och så vidare. Och då flydde då Israels folk in och bodde så småningom i olika hålor i bergen. Och de byggde nya samhällen för att skydda allting. Och alltså början på domarboken jag pratade om det. Och då ser Gud vad som håller på att ske. Och han förstår nu här Gud att det finns alltså avgudar som dyrkas. Han dyrkades inte. Det visste ju han för länge sedan naturligtvis. Men folket måste förstå det också. Och då måste de här lidandena komma. Folket måste få en chans att göra ett rätt val. Därför fick lidandena komma över dem. Och det var midjaniterna då som blev det folk som skulle bestraffa. Och så. Så Israels folk höll på att gå under här. Och här behövdes det alltså någon som räddade dem från krigsmakterna, rövarfolken och ja, de giriga. Situationen är inte alls olik med dagens situation i västvärlden. Hur många är det som har gömt sig i hålorna idag? Hur många är det som samhället inte längre räknar in egentligen? När de säger liksom att ja, men utvecklingen är god, allt ser bra ut och ekonomin blir bara bättre och bättre. Ja, men för vilken liten grupp pratar de om då? Det finns ju vanligt folk som liksom ser att bensinpriserna är så hög, så hur ska vi som bor på landsbygden kunna vara med? Matpriserna blir så hög, hur ska det gå till? Pensionerna räcker inte för att leva på, och samtidigt så åldringsvården fungerar inte. Och sjukhusen, vilka vårdas där? Ja, det finns ju folk som får vård, det är ingen snack om det, men den är inte tillgänglig för alla som det var tänkt en gång. Vi byggde upp ett sjukvårdssystem som var så. Så, men vadå, personalen räcker ju inte till. Så håller vi på att berövas? Ja, ni ska väl se när kronan börjar på falla snart. Att även de som har varit förståndiga och spara förståndigt inte chansar allting i aktier. För om man chansar på Swedbank till exempel så har man ju fått en chock nu då. Och men även kronan. När spekulationen om att den börjar på nytt så kommer den ju falla ner. Ganska mycket. Och så har du sparat 100 000, så kan det vara som så efter ett halvår så är det bara 70 000 kvar av den besparingen. Så visst, vi är verkligen fångade i ett system som inte alls Gud har byggt upp, utan det är andra som har gjort det. Så det behövs en räddning. Då ska jag läsa om Gideon. För Gideon, han var alltså den person i Israel som tillhörde den sämsta släkten. Och av dem var han den sämsta av alla, enligt honom själv då. Så det är klart, karl med övertygelse, han säger det här alltså inför en ängel. Då står man inte och ljuger hur som helst, utan han pratar ur sin övertygelse att jag är det sämsta som finns här. Varför kommer du hit? Ja, men hur många av oss känner så ibland? Nej, men jag duger inte. Inte kan jag. Eller liksom, vad då ska jag fixa det här? Jag, lilla jag. Men jag har aldrig gjort något sånt här förut. Nej, men så är det för alla människor. Men det första steget vi tog när vi lärde oss att gå, vi hade ju aldrig gått förut. Nu springer vi och håller på, så vi bryter benen av oss. Så den glöm aldrig det, ni som tror att ni inte kan någonting för att ni aldrig gjort det förut. Hur lärde ni er att gå? Och kunde ni gå innan, tro? Nåväl. Gideon med identiteten. Jesu Kristi kors var ännu inte implanterat här. Planen fanns om Jesus. Jesus hade ännu inte offrat sitt liv. Och det värdet hade alltså ännu inte kommit oss till del. Alltså Gideon, han hade alltså inte mött Jesus. Han hade inte lämnat sitt liv till Jesus. Och Jesu offer var ännu inte utfört. Och den heliga ande var ännu inte utgjuten på det här sättet som skedde första pingstdagen. Så han kunde ju, det var svårt för honom liksom att, tack vare att han höll sig till Gud, kunde få byggas upp i en stabil identitet. Så då han hade självförtroende och självkänsla och allting. Jag vet inte om man ska kalla det för självförtroende eller självkänsla. Jag skulle hellre vilja byta de orden till kristna och kalla det för Guds förtroende och Guds känsla. För det är nog mer det frågan om vi ska gå Guds väg. Och tro mig, jag vet ju vad man kan ha för känslor inför sig själv. Tidigare som alkoholist vet jag vad min känslovärld spökade till. Och sen när jag hade mött Gud och plötsligt var älskad och förstod det, gissa om min känslovärld hade förändrats. Den präglades här av den heliga ande istället. Men vi läser från Gideon, Domarboken 6:1. Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon, och han gav dem i midjaniternas hand i 7 år. Midjaniternas hand blev Israel så övermäktig att Israels barn på grund av midjaniterna gjorde sig hålor som nu finns i bergen, och grottor och bergfästen. Så ofta israelerna hade sått, drog midjaniterna, amalekiterna och österlänningarna upp emot dem. De slog läger emot dem, överföll dem och fördärvade landets gröda ända fram till Gaza. De lämnade inget kvar att leva av i Israel, varken får, oxar eller åsnor. Ty de drog dit upp med sin boskap och sina tält, talrika som gräshoppor. De själva och deras kameler var omöjliga att räkna, och de kom in i landet för att fördärva det. De kom in i landet för att fördärva det, alltså de hade till och med det syftet, märkväl. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna, och Israels barn ropade till Herren. Det här var nämnde Jenny förra veckan, och jag då också. Att när det blev tillräckligt mycket lidande, svårigheter. Nu får vi lidandena och svårigheterna på grund av att vi har vänt Gud ryggen. Men trots att det är vi som har vänt Gud ryggen, så när vi börjar ropa efter han igen, så kommer han att visa en väg. Och det sker här. Från 7:e versen. När Israels barn ropade till Herren för midjaniternas skull, sände Herren en profet till Israels barn. Denne sa till dem, så säger Herren Israels Gud. Jag själv har fört er upp ur Egypten och hämtat er ut ur trädomshuset. Jag har räddat er från Egypternas hand och från alla era förtryckares hand. Jag drev bort dem från er och gav dem deras land åt er. Och jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som dyrkas av amoréerna, i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra, som tillhörde abiesteriten Joas. Denne son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom, Herren är med dig, du tappre stridsman. Gideon svarade honom, o min herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta kommit över oss? Och var är alla hans under, som våra fäder har berättat om och sagt? Se, Herren, inte Herren fört upp oss ur Egypten. Nu har Herren övergivit oss och gett oss i midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Det stannade en stund. Det här var alltså landets sämsta självkänsla. Det var katastrofalt nollläge i självförtroendet hos just denna kar. Han hade naturligtvis ingen större befattning. Det här var ett folk som betrycktes och de fick kämpa för sin överlevnad. Det var inga positioner det var frågan om här. Ändå hade ju naturligtvis Israels folk sina ledare. De hade ju en mindre militär kraft, men ingenting att komma med egentligen. Men det var inte till någon av dem som Herren vände sig. Den som gömdes undan och vid det här tillfället stod vid vinpressen, han valde Gud ut. Och det är ett signum för Gud att göra så. Det som andra har ratat, där startar Gud upp och bygger upp på nytt. Det blir folk som är väldigt hängivet Gud. Och Israel är ju själv ett sånt folk. Och det är väl kanske därför de har överlevt. För att de hade den grunden en gång. Här är alltså Gideon, en enda människa, få detta uppdrag. Alltså ett helt land har utarmats. Ett helt folk har liksom berövat sina livsförutsättningar av midjaniterna. Och den enda person får uppdraget att frälsa dem från midjaniterna. Ja, det är klart, ett sånt uppdrag skulle vem som helst tvivla på. Eller om Gud skulle komma till mig och säga att ge en sånt uppdrag, så skulle jag omedelbart börja på att tänka, ja, hur är det med min hälsa? Orkar jag? Har jag tillräckligt mycket bensin att föra kring? Vad har jag för resurser? Vad har jag för kontakter? Vänner? Har jag kontakter med militärmakten, med kungahus och presidenter? Nej, det har jag inte. Så hur ska det gå till? Ja, men så tänkte nog Gideon också. Han visste nog väl, jag har ju ingenting att komma med. Hur ska det gå till? Svaret är det: gå i denna din kraft och fräls Israel ur midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Det var alltså den enda kompetens han behövde ha. Den enda motivation han behövde ha. Och det är en fördel att inte förlita sig på någonting annat än Gud skaparen om man ska göra någonting för honom. Betänk väl att folket kanske i sin helhet hade inte tidigare frukt eller tillbett balerna så mycket. Men de fruktade balerna. Och det var tillräckligt för att de vände sig bort ifrån Gud. Och så kommer det här då, där han pratar om sin släkt och sin identitet. Från 15 versen. Han svarar honom: o Herre, hur skulle jag kunna rädda Israel? Min ett är ju den oansenligaste i Manasse och jag själv är den ringaste i min fars hus. Herren sa till honom: jag är med dig och du ska slå midjaniterna som om de vore bara en enda man. Gideon svarar honom: om jag har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få ett tecken att det är du som talar med mig. Gå inte härifrån förrän jag kommer tillbaka till dig och bär fram min offergåva och lägger den framför dig. Han sa: jag ska stanna till dess du kommer tillbaka. Gideon gick in och redde till en killing, likaså osyrat bröd av en efa mjöl. Därefter lade han köttet i en korg och hällde spadet i en kruka. Sedan bar han ut där till honom under terebinten och satte fram det. Då sa Guds ängel till honom: ta köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen där och häll spadet över det. Han gjorde så. Herrens ängel räckte ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen med köttet och det osyrade brödet. Då slog eld ut ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet. Och Herrens ängel försvann ur hans åsyn. När Gideon såg att det var Herrens ängel, sa Gideon: ve mig, Herre, Herre. Jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom: frid vare med dig. Frukta inte, du ska inte dö. Alltså Gud är fåordig. Han är inte någon särskilt diskussionslysten. Och inte framhåller han sig själv, och han kör inte några enorma motivationskampanjer. Han utbildar inte sitt folk särskilt mycket. Han talar inte om några planer i förväg särskilt mycket heller. Han säger bara liksom att du ska rädda Israel från midjaniterna. Ja, hur då? Vilken strategi ska vi lägga upp? Vilka resurser ska vi kalla in? Det är, så gör vi. Inte Gud. Jag är med dig. Det är tillräckligt. Då byggde Gideon, då läser jag från 24 versen i 6 kapitlet. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid. Det finns kvar än idag i det abestritiska offra. Den natten sade Herren till honom: ta den tjur som tillhör din far och den andra 7-åriga tjuren. Det är sedan ner det Bals altare som tillhör din far och högg sönder aseran som står intill det. Bygg ett altare åt Herren din Gud överst på denna klippa och uppför det på vanligt sätt. Ta sedan den andra tjuren och offra den till brännoffer på resten av aseran som du ska hugga sönder. Då tog Gideon med sig 10 av sina tjänare och gjorde som Herren hade sagt till honom. Men eftersom han var rädd för sin fars hus och för männen i staden gjorde han det inte på dagen utan på natten. Han smög med henne. Och det var väl klart. Om man skulle sätta igång med sånt projekt och riva ner ett balsaltare och slå sönder aseran i allas åsyn, skulle dyka upp direkt folk liksom och försöka hindra han. Det var onödigt att ha den störningen när man var ute och tjäna Gud. Så jag tror inte det var för att han var rädd. Det var klokt att göra så helt enkelt. Sen fick de efteråt, så jag läser inte där, men efteråt här så dök ju anhängarna åt det här då upp och funderade på vem har gjort det här. Och de fick reda på att det var Gideon. Och då gick de till Gideons far och undrade hur, låt oss gå och ta rätta med honom. Men då sa Gideons far så här: om Baal är en gud så klarar han av att skydda sig själv när man ska riva ner hans altare. Det behöver inte ni göra åt en gud. Så om nu min son har gjort så, låt då Baal gå till rätta med han. Om man verkligen är en gud. Så blev det, så då var det ju lugnt. Sen fick ju Gideon ett nytt namn efter det där då. Men det här var liksom starten på det här. Och sen är det en fantastisk historia där Gideon, utan särskilt, alltså han hade ju inga egna resurser att räkna med. Men han lydde Gud i detalj. Han drev ju faktiskt bort midjaniterna och andra krafter. Det var ju 3 grupperingar här då som samlades. Och ja, Israel skulle inte ha funnits kvar om inte Gideon hade varit lydig. Men ingen militärt våld. Han använde list och lydande för Gud. Och då drev Gud bort de övriga från dem. Gud drev bort dem. Det är bekvämt och bra. Men så kan man inte säga att det är en general i USAs armé eller så. Möjligen till israeliska generaler kan man säga. För jag tror att de har upplevt det. Där de själva går och funderar på hur gick det här till egentligen. Vi slog ut hela Egyptens flygvapen på några timmar. Hur gick det till? Vi har inte de resurserna ens. Det bara hände. Ja, det bara hände. Det är för att Gud skyddar sitt folk. Och då kan man fundera på, kommer Gud då skydda oss? Ja, alltså Israels folk är Guds utvalda folk. Alltså Guds barn. De har inte tagit emot räddningen Jesus än allihop. De är på väg. Men vi som är nu, vi är också Guds barn. Vi har alltså samma identitet. Vi har samma far. Och Gud gör är inte orättvist. Och han är likadan jämt och mot alla. Så Gud kommer att skydda även oss. Frågan är, finns det liksom ett rövarfolk som springer in och tar bort svenska folkets resurser? Ja, jag säger inte vilka jag tycker de är. Jag vill inte ha det epitetet på folk. Men jag är helt säker på att det sker. Mycket av Sveriges resurser förs över till konton och till andra ägare som inte har rätt att ha det. Det sker bara så dåligt och sofistikerat idag så att det går inte att göra någonting åt det. Kanske vore bättre med ett öppet krig. Då är det ärligt folk i varje fall som fightas mot varandra så man vet vem fienden är. Men det vet vi inte riktigt än. Men det ingår liksom i strategin här att se till att vi inte ska kunna överleva själva utan att rådfråga en ny herre. Som Baal också står för. För om Baalstyrkan är som så att den i grunden är att dyrka det skapade. Vad sa det då djävulen i paradiset för att få Adam att äta av kunskapens frukt på gott och ont? Du ska bli så som Gud. Du ska själv kunna skilja på rätt och fel. Det vill säga, dyrka dig själv. Lita fullt på dig själv. Du behöver ingen annan än dig. Det säger också Baalstyrkarna. Alla okulta religioner litar på metoder, egna resurser, egen tankeförmåga, egen energi som de pratar mer och mer om, magiska formler och så vidare. Det är okult allting det där. Eftersom alternativet, det rätta alternativet är att förlita och säga och förtrösta på sin Gud. Så är det så att Jenny har blivit en god ledare. Så hänger inte på henne utan det hänger på de egenskaper som Gud har låtit henne fått och förvalta. Han behöver bara smörja på där ibland och ge henne lite kraft. När vi åker omkring i en bra bil så det kan jag berömma mig av att det finns en motor i bilen. Det är tillverkaren som har fixat det. Jag behöver bara smörja i lite olja där och pumpa i lite bensin så kommer det att fungera. Det finns inte mycket att berömma sig av. När jag andas så är det i och för sig en fysisk prestation. Men jag tänker ju aldrig på det, hoppas jag. Ni vet, de ska lära ut sådana här konstiga andningstekniker som också blir fel till en new age. Om inte alla människor så... Det är så fantastiskt de här som lär sig en massa andningstekniker att de fullständigt har glömt bort att de har andats varenda dag fram till den stunden ändå. Så vad är det de ska uppnå? Ja, ingenting naturligt som Gud har skapat i varje fall. Nåväl. Likheterna är stora. Djävulen, när vi kallar det för antikrist, så är det ju faktiskt djävulen i personlig gestalt, fysisk gestalt. Och ja, han har ju försökt att påverka människan ända sedan skapelsen. Och vi kan se att han är likadan han också idag. Liksom vår Gud är henne. Vi har bara en Gud. Han har förvirrat så många andra gör genom att skapa mängder med olika religioner. Och fått insteg också i kristendomen då för att liksom få bort oss från den rätta läran. Då. Man ligger nära det sanna. Liksom, men ska ha in något annat för att kunna dra undan Guds barn från den rätta källan. Gud kommer att hjälpa oss med henne, men inte om vi tillber Baal eller Aserona. Baal, det är att dyrka det skapade. Om du går och tittar i spegeln, då kan man tänka sig så här, åh vad jag är fantastiskt vacker. Ja, jag tänker inte så, det finns inget skäl. Men i varje fall, man kan ju tänka så. Och börja på att dyrka sig själv. Eller också kan jag tänka så här. Men herre. Du är en mästare. Tänk att du har gjort mig så här. Tänk att jag skapat så övermåttan underbar. För att jag ser hemskt ut i spegeln. Så det är en sån fantastisk skapelse. Tänk att du har gjort det. Hur gick det till? Då frågar mamma och pappa, säger vetenskapsmännen. Ja, men det känner jag till allting om. Men hur gick det till? Hur gick det till? Ja, det fanns en skapare som hade ordnat till allting så här. Och det var också förmågor som människan fick av Gud. Att kunna fortplanta sig själv. Genom en trivsam metod. Och så har Gud skaparna. Så det är bara att tacka Gud för det också. Ingenting att skämmas för. Att liksom Gud har skapat oss till sexuella varelser också. Klart vi är det. Ska det dock ske inom ordnade former och ramar naturligtvis. Kärlek. Och då kan man räkna med henne. Slutsatsen här, om vi nu ska tro så här, och jag vill prata till mig själv, till oss och ni som lyssnar på nätet. Anta att Gud vill använda någon av oss, tusentals personer. Finns det någon han inte kan använda? Ja, kanske. Är du allt för välutbildad så att du dyrkar kunskap istället för Gud, då räknas du inte in. Är du allt för duktig i dig själv, ja, då behöver du inte Gud, så då räknas du inte in. Men du som inte är någon särskilt i världen, du kan bli utvald av Gud. Och då kan du bli den som ska driva ut det onda ur ett helt land. Så var det här. Och det kan hända igen. Du, den enda på något vis. Men när Gud är med dig, så kommer alla motståndare att besegra sig. Och när du själv får förstå att du är utvald av Gud, att du är ett Guds barn, alltså ta till det, det är mest av allt. För det är du. Är inte det tillräckligt mycket värdare? Så varför går du omkring och känner dig värdelös? Och varför är du så ledsen för att du inte kan så mycket? Ja, men läs Bibeln och se, det är ju en fördel att inte kunna för mycket. Då blir jag ju tvingad att lita på Gud som kan allt. Så visst är det Gud vi ska vända oss till när tiderna är svåra. Och så har det skett i alla tider. Så när nu kommer svåra tider över vårt land också, då kommer det bli ett folk som inte tycks beröra så mycket av det. Och det är Guds folk då. Och när omgivningen säger att ja, men de verkar sig inte påverka, så de går omkring och mår bra och är glada ändå. Många skuldkänslor som vi kan använda oss av för att manipulera dem åt vårt håll. Vad är det för fel på dem? De är sjuk. Nej, vi är helt frisk. Men när de märker liksom att det går inte att påverka oss med de här metoderna, vi håller fast vid vår Gud ändå, då börjar det förföljelserna. Då blir vi ett hot mot deras system. Då börjar det förföljelserna. Men när det blir förföljelser, så kommer också Gud att träda in. Tydligare. Inte på en gång. För om Gud tillåter förföljelserna komma, så är det i fostrande syfte för oss. Så när vi har kommit till insikt om att det är Gud vi behöver och ingenting annat, då kommer han också. Han tvingar sig verkligen inte på. Alltså. Och sen kan vi inte skylla Gud för att svårigheter kommer. Det är nämligen så att vi bor på en jord som styrs av försten över mörkrets rike till fullo. Det här är hans planet. Det är Gud som har skapat den. Men djävulen kastades ner här och han fick människor att äta av sin frukt. Så ska vi veta om liksom att lidande, det blir det på den här planeten. Alltså djävulen, han hatar människor. Han visar inte det på en gång. Men han vill förgöra och fördärva och förstöra. Han vill plåga och han vill håna och han vill förlöjliga och han vill beröva dig. Bara för att du är skapad av Gud. Bara därför. Inga annat skäl. Du har inte själv gjort något fel. Men han hatar dig för att du är skapad och älskad av Gud. Och så är djävulen. Och då ska vi tänka på liksom att det är på den miljön, den jorden vi bor på, så har vi inte drabbats av någon lidande förut av någon omfattning, så behöver vi sannoliken vara tacksamma till Gud. Har vi blivit så bortskämda att Gud har skyddat oss från allt lidande, så vi har glömt Gud. Ja, då kommer Gud och ser till att vi börjar fråga efter han igen. Och det sker genom lidanden, för vi blir inte ärliga på något annat sätt. Men räddningen finns där och räddningen kommer. Och denna gången tror jag att när det blir totalt, så för att antikrist ska kunna ta över, så behövs det ju bli liksom kaos över hela jorden. Men det kommer också bli det i stor omfattning. Då är det inte kört för någon av oss. Vi ska bara sträcka oss mot himlen och tacka Gud för att stunden närmar sig. Då han ska hämta oss till allt det underbara vi har fått höra talas om. Och kanske han gör lite små underverk på vägen, så att vi ska orka och ha tron kvar. Om vi håller oss till honom. Men är det så att vi börjar på att tillbe andra gudar och frukta för andra gudar, ja, då släpper vi Gud. För om jag går och fruktar för en annan makt eller så, så betyder det att jag tycker att Gud är för svag. Jag har inte lärt känna min Gud, helt enkelt. Annars skulle jag inte vara rädd för de andra sakerna. Om det blir en världsordning eller en ordning i vårt land där vi känner press och tvång, att vi måste vara på särskilt sätt, göra på särskilt sätt, börja med de här nya metoderna, ja, det kan man väl göra. Men inte för att man fruktar. Det här genom annonser och sådana här saker som har stor påverkan på folk och företag idag. Man vill liksom följa på trenden väldigt mycket för att hur ska vi rikta upp vår verksamhet nu? Vad frågar folk efter? Vad har framtiden för sig? Ja visst, gör den vändningen. Men gör det för Herrens skull i så fall. Inte för att ni följer de onda krafterna. Låt inte fruktan styra era val. Jesus Kristus har dött för dig. Jesus Kristus har dött för Gideon också, men det skedde ju några tusen år efteråt. Men Gud var ändå igång för Gideon och visade under den här tiden hur Gud verkligen är. Så här är Gud, Fadern. Han väljer ut precis vem han vill skicka iväg dem. Och här fick ju också Gideon ha följt med tvivel. Det var inte något fel det heller. Men han hade alltså tvivel av rätt skäl. Och det här gick inte tvivlet ut på att hindra Guds vilja att ske. Han ville bara liksom försäkra sig om att det verkligen är det. Han ville inte ta risken att bli bedragen och förledd i ett land som redan var avfallet. Så det är klart att då svarar Gud så att han blir övertygad. Det är jag. Och det gör Gud idag också. Men du ska veta om det liksom, att visst får vi liksom ifrågasätta Gud, och han kommer att räta ut våra frågetecken. För att det är många som idag säger så här att man kan svara oärligt. Ja, det kan man absolut göra. Man kan ljuga oärligt. Men många frågor är i grunden fruktansvärt oärliga också. Jag vet inte om ni har känt det någon gång när någon kommer att ställa en känslig fråga till er. Och ni känner att jag vet inte ens om jag vill svara på det här. För jag känner i anden att du har så fel syften med frågan. Du förklarar inte för mig rätta skälet till varför du ställer frågan. Så hur ska jag besvara det? Ja, gör som Jesus. Han hade alltid svar på alla sådana här frågor när fariseerna kom och skulle ställa han på plats. De var svarslösa alltid. Gör så. Ja, man tycker att Jesus svarar så konstigt på vissa frågor ibland. Men jag fick en gång ett svar från Gud själv. Eller genom heliga andra. Och där Gud sa så här: nej då, jag gör inte alls. Jag svarar bara på rätta skälet till frågan. Ja, det verkar som inte alla människor förstod det alla gånger. Så Jesus Kristus har dött för oss alla. Gud är densamma idag, imorgon, i evighet. Jesus Kristi gärning är en engångshändelse. Behöver aldrig göra som något mer. Det är så stort så att det täcker hela evigheten. Hans blod är det kraftfullaste som någonsin har utgjutits på denna planet. och det renar oss alla. Herren ska ge oss en helt ny skapelse, en helt ny jord och en helt ny himmel, till och med står det där. Så vi behöver inte bekymra oss så mycket om det heller. Bara vi tar oss dit. Och Jesus Kristus är vägen dit. Och om du tror att du ska vara kvar på den här jorden och måste få den här jorden att överleva till vilket pris som helst, då kommer det förr eller senare att hamna i, som en, att tjäna antikrists syften. För den fruktan kommer han att utnyttja till att få dig på sin sida. Om du istället litar på Gud som har dött för dig, att du lämnar ditt liv till honom och tar emot hans gärning för dig, då ser det helt annorlunda ut. I Jesu Kristi namn. Amen.